Vi sjöng i inledning här att var glad, var glad. Och det är en glädje för mig att få stå här inför er och få dela gemenskapen och dela Guds ord. Det är klart att det är inte, vad säger man? Ensidigt på sätt och vis, för att hur den är när man ska träda upp inför Gud så kostar det ju på. Och det tror jag ni vet allesammans, när man ska göra någonting alldeles speciellt för Herren som man kanske inte gör så ofta till exempel, så kan det vara en viss kamp, och det är ju bra egentligen. Risken är ju att de där känslorna, att vi går för mycket på de där känslorna och sen så, nej men det där, jag vill inte göra det där, det är så jobbigt. Men i mångt och mycket är det ju kampfullt att gå in i tjänst för Gud, tjäna Gud. Och därför att gå Guds väg handlar ju om att gå Jesu fotspår och bära hans kors. Det är vår kallelse att bära Jesu Kristi kors. Och det vet vi att, eller det förstår vi att när Jesus bar korset, när vi läser beskrivningen om det, så var det inte lätt för honom. Det var oerhört tungt och svårt och smärtsamt för honom. Så att det är en del i vår kallelse, en del i det som vi har sagt vårt ja till, att gå den vägen, kampen, prövningens väg. Men vi vet också att det finns något fantastiskt i det hela, därför att i det här så delar Herren vår börda, och vi får också uppleva hans ledning, hans omsorg och hans heliga ande. Och då växer vi som kristna. När bördan och kanske läggs på oss, så blir vi också starkare. Vi växer. Vi växer. Så att det är samtidigt någonting som vi inte ska försöka att hålla oss borta ifrån, utan tvärtom, vi ska gå in i det, och då kommer vi få uppleva att Gud, han är med och hjälper oss med sin heliga ande. Jag tänkte att jag skulle försöka och sjunga en julsång här först. Vad heter det? Tjuvstarta lite grann här några veckor innan jul. En stjärna i väster tindrar så klar. Historiens vingslag dröjer sig kvar. En gudason har kommit till världen idag. Barnet som vilar i sin mors bröst söker med munnen att finna tröst. En gång i framtiden ska barnet bli Guds röst. Människa, gläd dig, ty Herren är med. Gör det på en gång, frälsningen dag står.
kallar dem fram till barnet som vilar vid sin mors varm. På sina knän de tackar och lovar Guds namn. Barnet i stallet vill ju självfallet ge oss julens atmosfär. Guds stora visdom när han sänder sin son som sin kärleksgåva till vår värld. Så fröjdas vårt sinne, ty julen är inne, ja julen är äntligen här. Gud sände sonen ner hit till jorden, Jesus ju julen, Jesus ju julen, Jesus ju julens mening är. Jesus ju julens mening
är. Jag fick kramp i armen. Du får klippa sen här, tror jag. Samuel lite grann. Ackorden satt inte som de skulle. Men det gör ingenting. I svagheten uppenbaras kraften, det tror vi på. Och spela på ackord, så är det. Jag ska sjunga en sång som får vara en slags avstamp till predikan. Och jag tror att ni förstår vad predikan kommer handla om.
I mitt innersta väsen finns en längtan att kunna få förmedla den sanna kärleken. Att kunna lyckas upptäcka den är inte alla förunnat, trots att den är till för oss var och en. För kärleken kommer ju faktiskt ifrån Gud, och den kommer oss till del genom hans ord. Och hans kärlek till oss var och en fick honom att lämna himmelen för att stiga ned till vår jord. Och av hela mitt hjärta hoppas jag kunna förmedla den sanna kärleken från Gud. Ja, av hela mitt hjärta önskar jag att få dela denna Guds kärlek med dig nu. För kärleken kommer ju faktiskt ifrån Gud, och den kommer oss till del genom hans ord. Och hans kärlek till oss var och en fick honom att lämna himmelen för att stiga ner till vår jord. För att
Amen. Förödande att byta tonart bara någon timme innan man ska sjunga sången. Det låg för högt förut. Så att...
Jag vet inte om det var bättre.
Det gör ingenting. Gud är god. Ja, jag tror väl att ni på något sätt vet vad predikan ska handla om då. Och det står så här ifrån första Korinthierbrevets 13 kapitel. Och det här är ju någonting som bibelställe som brukar läsas i samband med att man viger samman två människor. Brukar pastorn eller prästen läsa det här bibelordet som en slags proklamation över de personerna då ska gifta sig, över deras kärlek. Och jag misstänker när Paulus skrev de här orden så gjorde han det av en alldeles speciell anledning, en alldeles situation i församlingen där i Korint. Man hade i princip allt det andliga som en församling kunde ha. Men han ville peka på att saknar man det allra viktigaste så var det andra inte så mycket värt. Och det står så här ifrån första Korinthierbrevet 13 från vers 1. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Amen. Tack kära himmelske Fader att du ska välsigna ditt eget jord på våra hjärtan, Herre, jag ber dig. Tack helige Ande för att du ska levandegöra det just nu, Herre. Nu när jag läser det här i församlingens mitt, Herre, och levande gör det i mitt hjärta, i min tankevärld just nu, Herre, jag ber dig. Och i var och ens, jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ja, enligt aposteln Paulus, så när vi läser det här, så är kärleken större och viktigare än någonting annat. Ja, till och med större än vår tro. Och det är ju någonting som vi... Vår tro är ju, det är ju det som på något sätt hela vår kristna liv bygger på. Och ändå så säger Paulus att kärleken är större än vår tro. Och den är också större än vårt hopp, vårt himmelska hopp. Alltså det som på något sätt du och jag ser fram emot. Och vi vet att när det här jordelivet en dag tar slut, så har vi ett hopp om en himmels tillvaro med Herren i all evighet. Och det är så stort för oss, för det ger oss en trygghet i tillvaron och en förväntan inför det som ska komma den dag då vårt jordeliv tar slut. Då vet vi att vi ska få flytta hem till Herren. Det är ju på något sätt, det grundar sig ju på vår kristna tro, på vår tro och på vårt hopp. Men ändå så säger Paulus att kärleken är större än detta. Vi vet allesammans att Guds väsen, att Gud till sitt väsen och till sin person, han är kärlek, han är 100% kärlek, och Jesus också. Gud är kärlek, står det i Guds ord. Det finns inget liksom något mellanting hos Gud, utan Gud, han är 100% kärlek. Jesus, han är kärleken personifierad, och när vi läser om Jesus, om hans liv här på jorden, så ser vi liksom, så träder på något sätt fram Guds stora kärlek till oss människor. Och vi läser också i Bibeln, på Bibelns blad, att Gud, när han ville visa människan hur mycket han älskar henne, när han ville bevisa sin kärlek till människan, så valde han att skicka sin son till den här jorden för att han skulle dö på ett kors. Gud bevisar sin kärlek till oss i det att Jesus dör på korsets trä medan vi ännu är syndare. Det är det totala uttrycket för kärlek. När någon offrar det bästa och det käraste man äger för någon annan, och framförallt då för alla dessa människor som inte är beredda att ta emot Jesus utan trampar honom under sina fötter. Och när vi läser då om Guds kärlek och när vi läser och liksom tar del av det Jesus säger och även Paulus och de övriga författarna, så på något sätt ser vi att den här villkorslösa kärleken, för det är en villkorslös kärlek från Guds sida sett. Han har inga villkor. Liksom, han kräver ju egentligen ingenting i gengäld. Men ändå så ser vi att Gud, han önskar någonting ändå. Han önskar ett gensvar ifrån människan. För så är det ju, att även om nu Jesus har dött för alla människor på korsets trä, han har burit mänsklighetens synd på sina axlar, så vet vi ju ändå att det per automatik inte liksom gäller alla människor bara så där rakt utav, utan man måste på något sätt acceptera det och ta emot det i sitt liv för att det ska kunna få en verkan. Det krävs ett gensvar ifrån människan. Att hon tar emot det här och bejakar det i sitt liv och bekänner sin synd inför Gud och tar emot förlåtelsen också. Det är på något sätt en slags, vad säger man? Det måste till någonting från båda sidor, och så är det ju i vilken kärleksrelation som helst. Mellan man och kvinna till exempel, det är väl den bästa bilden kanske. Det hjälper inte att en människa älskar en annan människa hur mycket som helst. Det blir aldrig någon befruktning utav det. Det blir liksom inget kärleksförhållande. Det kommer aldrig ut någonting utav det om inte den andra personen också bejakar detta. Så att det blir en samverkan och det blir ett förhållande, ett kärleksförhållande mellan de här två människorna. På samma sätt är det också med Gud. För att hans kärlek ska kunna på något sätt bli verksam och komma människan till godo, så måste alltså människan ge sitt gensvar, bejaka detta och också besvara kärleken. Så är det naturligt. Vi förstår det. Det är en kärleksförhållande och en kärleksrelation mellan Gud och människa. Och att kärleken då, att detta är viktigt för Gud trots allt. Trots att han egentligen, jag kan inte tänka mig det. Jag kan ha fel i så fall. Men jag kan inte tänka mig det. Men ni får ta det som jag säger då. Jag kan inte tänka mig att Gud har något behov av det egentligen. Ungefär som att Vi kan ju ha ett kärleksbehov. Vi har behov av kärlek. Att Gud skulle liksom, att det skulle fattas honom någonting. Att han skulle vara i avsaknad någonting, så att han behöver vårt gensvar. Jag tror inte det. Men samtidigt så ser vi att han ser det viktigt på det. Och det är ingen tillfällighet att när Petrus har fallit där i samband med att när han förnekar Jesus tre gånger, att när Gud ska upprätta och när Jesus ska upprätta Petrus, så ställer Jesus en och samma fråga till Petrus. Och han ställer inte bara en gång, utan han ställer tre gånger. Dels naturligtvis för att Petrus ska kunna få en chans att ställa det till rätta när det gäller hans trefaldiga förnekelse. Det tror jag. Det finns en viss själavårdande aspekt där, kan jag tänka mig då, för Petrus del då. Men själva frågan i sig, den är så central, för det är en fråga som egentligen Gud ställer till oss var och en, även om vi inte upplever att vi har förnekat honom eller så som Petrus hade gjort. Han ställer frågan: älskar du mig? Petrus, älskar du mig? Rolf, älskar du mig? Älskar du mig? Och jag tror var en av oss skulle, om Jesus ställde den frågan, och det tror han gör också i den här morgonstunden, så skulle vi svara så här: ja, men Jesus, du vet att jag älskar dig. Och Petrus, han var säkert lite irriterad på Jesus. Ja, men jag säger ju det än en gång, Jesus, jag säger jag älskar dig. Han tyckte kanske Jesus var lite tjatig där. Och han förstod nog inte riktigt vad själva poängen med att Jesus upprepar den här frågan då tre gånger. Just då i alla fall. Älskar du mig? Älskar du mig? Och jag tror man i ett förhållande, man säger till varandra, och så ska det vara i ett förhållande mellan man och kvinna, att man säger, man ska ofta betyga varandra sin kärlek. För det är en del i att hålla en relation levande. Det är en del i att lägga mer bränsle på brasan, så att säga. På den här kärleksglöden och lågan. Att man säger att man älskar varandra. Men också att man visar sin kärlek rent konkret på olika sätt. Och ibland så kanske man också säger, kanske man ställer frågan till den andra: älskar du mig verkligen? Därför att man har behov av att få höra det och få en bekräftelse från den andra. Den andra kanske inte har sagt det på ett tag. Och kanske man ställer den frågan: älskar du mig verkligen fortfarande? Och då svarar då förhoppningsvis den andra personen: ja, det gör jag. Det vet du. Jag älskar dig jättemycket. Förlåt om jag inte har sagt det förut. Vad bra att du ställer frågan. Därför att det finns det här. Det är så viktigt att man ger uttryck för sin kärlek till varandra. Och det är så viktigt att du och jag ger vårt tydliga uttryck till Herren att vi älskar honom. Både med våra ord, men framförallt med våra gärningar. För ni vet att man kan... Det kan lätt gå slentrian även i ordet älska. Jag tittade på den här serien Allt för Sverige. Jag vet inte om ni känner till det. Där kommer amerikaner till Sverige och sen ska de hitta sitt ursprung och så. Och så, då ställde de den här frågan. Jag tror att det var så. Om de ställde den till Anders Ludin, så sa de så här: hur är det i Sverige när ni pratar med varandra på telefon? Brukar ni säga till varandra att ni älskar varandra? Liksom? Jag älskar dig. Avsluta med det, sa de. Jag älskar dig. Love you. Nej, det gör vi inte, sa Anders, utan det gör vi bara i speciella situationer där det är viktigt. Och då var det en av de här som sa så här då: men vad bra egentligen, därför att jag tror att vi är för slentrianmässiga i USA. Vi bara säger det utan att verkligen mena det. Det är bättre att verkligen mena det när man säger det, sa den här personen då. Och det är så oerhört viktigt att det finns substans i det vi gör och det vi säger. Framförallt i vår relation till Herren. Att det inte bara blir tomma ord, en bekännelse som på något sätt inte är grundad i den här kärleken som ska finnas i våra liv. Och som säkert finns också. För det finns oerhört mycket som vill komma emellan din och min kärlek till Herren. Det finns mycket som vill komma emellan kärleken i våra relationer också. Dels i ett äktenskap, men också i en församling. Det finns så mycket. Ni vet hur det är. Ni vet hur det är i ett förhållande. När man är nykär så har man en slags acceptans när det gäller den andra människan. Omgivningen kanske ser att, ja, men ser du inte att den är ju så, och det är ju på det här sättet, du ska inte, det är nog inte rätt för dig det här, det kommer aldrig gå bra. Men när man är nykär så ser man inte det där, för man är blind och man på något sätt, det går förbi en. Vad skulle jag säga nu? Det var en passus det där. Det pågår en ständig strid om vår kärlek till Gud. Och det finns så mycket som vill komma emellan. Och även i våra relationer också. Det är nu jag tillbaka där jag var alldeles nyss. Det finns så mycket som vill komma emellan. Och som vill hindra och som vill störa. Bland annat står det så här i första Johannesbrevets andra kapitel. Vers 15. Första Johannesbrevets andra kapitel, vers 15. Det står så här. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Den här världen, och speciellt vi som lever och har det så bra som vi ändå har, som vi hörde också här i bönämnen lades fram, att jag menar, tänk att vi får ha det så bra, vi får samlas på det här sättet. Vi får praktisera vår tro utan att vi på något sätt drabbas eller att någon på något sätt försöker hindra oss. Vi har alla möjligheter att berätta om vår tro ute bland människor. Vi har det så fruktansvärt bra. Den här världen har så mycket att erbjuda oss. Vi har det så bra på alla sätt och vis. Ingen av oss lider egentligen någon nöd på något område när det gäller materiellt. Utan vi är så lyckligt lottade. På både ont och gott skulle jag vilja säga. Därför att all den här välfärden och allt det här materiella som på något sätt finns så nära till hands för oss, och som kanske ännu mer gör sig pockande i juletider när det handlar om, blir så väldigt materialistiskt i vårt samhälle på alla håll och kanter och även in i de kristna leden, så finns det en risk att man blir splittrad och tudelad i sin kärlek till honom som ska vara egentligen det viktigaste för oss, nämligen Jesus Kristus. Att vi fattar kärlek till det materiella, till världen. Att det blir viktigare för oss än vår kärlek till Herren. Det finns en risk. För har man ingenting, man ser på de platser där de inte har någonting. Där har man ingenting annat än att vända sig till Gud med sina behov. Medan vi i mångt och mycket klarar av att fylla våra egna behov, speciellt de materiella. De andliga behoven, nu vet vi, de kommer ju även i vårt samhälle kommer ju på undantag. Därför människor blir ju inte lyckligare utav det materiella. Det vet vi ju. Tvärtom. Då blir ju tomheten ännu större. När man inser att det materiella inte är det som man behöver och det som gör en lycklig. Men även alltså vi som Guds folk, det materiella kan bli alldeles för viktigt för oss. Det världsliga, det som är runt omkring, och det upptar egentligen all vår tid och vår kraft. Istället för att när det är det som är det viktigaste, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Det är en slags väg genom allt det här materiella och alla de lockelser som finns i världen. Nämligen att gå Guds väg, söka honom och ha honom som första prioritet i sitt liv. Det är någonting som vi aldrig får glömma. Därför att världen tränger sig på oss mer och mer. Och den tränger sig på Guds församling mer och mer. Och Lars-Åke var lite grann inne på det här förra veckan, att vi på något sätt, vad ska man säga? Så att det tolkar honom fel, men så uppfattar jag honom i alla fall. Att mycket av det som finns ute i världen på något sätt börjar även påverka församlingen och vårt tänkande och våra prioriteringar. Och nu säger jag det här i mig själv, att vi blir så politiskt korrekta så vi vågar inte stå upp för det som är rätt och riktigt. Därför vi är rädda att vi ska få en stämpel på oss. Och det handlar inte om att man ska bli dömande då som kristen och göra ner andra människor. Nej, men att stå rakt för Herren och för det han säger. Även om det inte är politiskt korrekt i vår den tid vi lever nu. Får ta bort det där sen nu. Klippa det. Nej, vi ska våga stå upp för det som är rätt och riktigt. Även om det på något sätt... För så här är det i vår tid. Oavsett vad som är rätt och riktigt. Människor. Man kan handla hur fel som helst och leva hur fel som helst som människa. Och om nu någon säger någonting emot, säger då liksom, har en åsikt om det. Ja, då plötsligt, då kränker man den människan. Man kränker det människan upplever dem. Trots att man kanske bara står upp för det som är rätt och riktigt och det som Bibeln säger. Så kränker man människan. De påstår det. Skulle jag ha en åsikt om det och det utifrån vad Bibeln säger. Hur kan du säga så? Jag känner mig kränkt. För ni vet, det kommer gå så långt att vi inte ens kommer ha möjlighet att säga till människor. Bibeln säger att alla människor är syndare och har gått miste om härligheten och rättfärdigheten från Gud. Hur kan du säga så? Jag är ingen syndare. Jag känner mig kränkt när du säger så. Så är det. Så vi måste... Risken finns att världen på något sätt gör sig så det får så stor makt även i vårt kristna liv och i församlingen, att det tränger in alla värderingar och sånt, så att vi inte ens vågar predika Guds ord längre. Att du inte ens vågar stå upp för Herren och säga att du behöver bli frälst, för du är precis som jag och jag är en ännu större syndare än du. Men både du och jag behövde bli frälsta. Nej, vi måste våga. Vi måste våga gå emot det som råder ut i världen och de vindar som blåser liksom ut i samhället och det som är rätt just nu och så va. Vi måste våga ändå stå fast vid Guds ord. Därför att i de yttersta tiderna, och vi hörde Mats också citera där i inledningen, alltså i de yttersta tiderna så kommer det att bli kraftiga förändringar, och vi lever i de tiderna nu. När man ser hur människor behandlar varandra på sociala medier och så. Förut så kunde man kanske bara tala illa om någon i mindre krets. Men nu gör man ner människor så att hela Sverige och hela världen kan läsa det. Och man ljuger på människor och man trycker ner människor på olika sätt. Och det är en del i det här som på något sätt jag tror finns i yttersta tiderna. Det står så här ifrån andra Tim 3. Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Du ska veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Kärleken till pengar är roten till allt ont, det vet ni. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. Så kommer vara kännetecknande för samhället i de yttersta tiderna. Och ni förstår precis som jag att ska man som Guds församling få kunna leva i en sån tid och kunna få leva ren, så är det av allra största betydelse. Därför skulle de här strömningarna då som Timoteus, eller vad säger Paulus tar upp till Timoteus, skulle de här strömningarna få komma in i Guds församling, och de kommer ju inte bara in utan vidare. Liksom stäng dörren fort. Kom in fort här, ungefär som man är rädd att värmen ska komma ut om det är kallt ut och det är varmt inne. Kom in fort här så att vi inte får in massa kyla. Det är inte så det går till. Utan det är ju genom dig och mig. För det är du och jag som lever ute i världen. Det är vi som på något sätt möts av allt det här i vårt umgänge med människor. När vi tar del av all information, både genom massmedia, genom tv och sånt. Så präglas vi av just den här anden så att säga, som ska finnas i de yttersta tiderna. Och vi blir påverkade vare sig vi vill det eller inte. Vi blir det. Det är för man påverkas i den miljö man är. Så är det. Och då har man kommit fram till att det finns ett enormt grupptryck i de sociala relationerna och ute i samhället. Att det kan vara, det är svårt att ta emot det, eller stå emot det, utan man påverkas vare sig man vill eller inte. Och den här kärlekslösheten, för jag talar om kärlek idag, det är så oerhört viktigt att den inte får drabba oss. För när den gör det, då kommer vi att se på varandra på ett helt annat sätt. Vi kommer behandla varandra på ett sätt som strider mot Guds ord. Och det sker runt omkring i vårt land, och det sker i församlingar också. När man tappar kärleken, när man handlar kärlekslöst med varandra. Därför att då blir det som i alla relationer där kärleken ska råda och kanske har rått en gång. Plötsligt, när kärlekslösheten kommer in, då växer man ifrån varandra, som man säger så populärt. Ja, vi har växt ifrån varandra, vi beslutar oss för att gå skilda vägar. Och så är det inte så viktigt längre att man är ett och att man håller ihop. Och det som egentligen då ska vara ett signum för Guds församling, att vi är alla ett i tankar, ord och gärningar. Vi är ett, vi är en och samma ande, därför att vi tillhör en och samma kropp. Kristus Jesus, där han är huvudet i församlingen. Och är tänkt att vara det. Och ska vara det. Så blir det då en splittring i kroppen. Jag behöver inte längre med armen eller handen. Det är inte så noga. Vi behöver inte varandra. Jag behövs inte längre. Och så blir det en splittring. Och så går man olika vägar. Och kanske sker det dramatiskt, om det kan göra i vissa sammanhang. Och får då förödande konsekvenser för alla inblandade. För Gud, han ser inte mellan fingrarna när det gäller avsaknad eller brist på kärlek. Vi kan läsa från Uppenbarelsebokens kapitel 2. Och det var det brev som Herren då via Johannes skriver då till församlingen i Efesos. Uppenbarelseboken 2. En församling som vilken annan församling som helst där i mindre Asien. Men det fanns en brist där. Uppenbarelseboken 2 från vers 3. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Och har man varit kär en gång, jag kan läsa klart innan jag säger det. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lammställ om du inte omvänder dig. Det minns man ju. Eller har man upplevt den här första kärleken, oavsett om det är till en människa eller om det är till Herren. När man fick uppleva frälsningen första gången och träffas av Guds kärlek, så på något sätt vänder det upp och ner på allting. Man blir förälskad och man blir förälskad i Guds ord. Och man ville inget hellre än att umgås med Herren i ordet. Och man ville vara tillsammans med honom. Man sökte sig till Guds hus och man ville vara nära Herren på alla sätt och vis. Och man ville ingenting hellre än att dela med sig av det här till andra människor. Det är ju så. Det är ju kärlekens natur. Den på något sätt, den är inte osynlig. Utan den visar sig, och precis som vi läser här, att det handlade om gärningar som man hade kommit, liksom tappat bort på vägen. Det står att man ska göra samma gärningar som förr. För att kärlek handlar inte bara om ord, utan det handlar om att vara, att göra gärningar. Att ett sätt att vara, ett sätt att bete sig. Jag ska inte upphöja mig själv, för jag vet att jag är inte bättre än någon annan av er. Och tvärtom, jag känner mig ibland som en stor syndare. Så det handlar inte om det, men man måste ju ta ett exempel. Då kan man lika gärna ta sig själv som någon annan. I all sin brist man känner ibland, och ofta ska jag vilja säga. Men jag vet ändå, min längtan genom hela mitt kristna liv har ändå varit, speciellt då när jag möter människor som inte är frälsta, så finns det i min tanke och mitt inre. Och det påverkar mig, och jag vill att det ska påverka. Det är klart att ibland så har man väl fallit också. Så är det ju. Men alltså, själva grunden är ändå, den här människan måste få del av Guds kärlek. Och det är endast jag i det här ögonblicket som kan få förmedla den. Och gör jag inte det, utan gör jag någonting tvärtom, alltså tvärtom, säger någonting tvärtom som är kärlekslöst, eller om jag är självisk eller så, så kommer den människan, när den går ifrån mig, så kommer den ha med sig det och komma ihåg det, att jaha, det är så en kristen är. Och så kommer det kanske förfölja den människan hela livet. Jag tänkte på morgonen här, så tänkte jag på en person som var kristen, har varit kristen i många, många år. Som kom till mig och så sa med stolthet i rösten: ja, jag var hos läkaren idag och jag skällde ut honom med besked. Jag vet inte om läkaren behövde det, men ibland så tror vi att vi gör rätt när vi skäller ut människor och är hårda mot människor och avvisande. De sa, ursäkta att jag tar ett världsligt program som exempel. Men Jesus, han använde många gånger världsliga bilder för att få oss att förstå. Anders Lundin, han frågade amerikanerna: är det någonting ni har tänkt speciellt på svenskarna? Ja, det är en sak som jag reagerar väldigt över. Man kan stå och prata med en svensk och plötsligt så vänder de sig bara om och går. Och man undrar, har jag gjort någonting fel eller? Vad har jag gjort? Sa jag något fel? Och de bara försvinner. Och det har vi aldrig varit med om förut, sa de. Sån vill inte jag vara som kristen. Ge mig nåd att få ta tid för människor. Och även om man tycker att de har stått och pratat i 10-20 minuter. Att man får tid. Att man tar tid med människor. Och visar att man bryr sig om dem ändå. För jag tror det att... Nu tror jag att vi kanske inte reagerar som amerikanerna gjorde. Där vi kanske tycker att det är okej att vi gör så. Och att andra gör så mot oss också. Men samtidigt så tror jag att vi också reagerar på det. Man står och ska säga någonting. Och sen plötsligt så vänder sig människan och går bara. Det är klart man känner, oj, var inte den intressant? Den har stått och pratat här i 20 minuter med mig. Och så ska jag säga någonting. Och så går den bara. Jag tror att vi var och en reagerar på det. Nej. Och jag hoppas att du håller med mig. Att du tycker samma sak. Varje litet möte med en medmänniska är så viktigt. Att vi visar kärlek. Vi tänker på den människan. Kanske på grund av mig så kommer den människan gå förlorad. Eller på grund av mig så kommer den människan få del av det eviga livet. Det ansvaret har vi var och en. Att visa kärlek. Och det är därför som Jesus också säger i Johannes 13:34. Jag tror jag citerar det lite snabbt här nu. Hinner ni sluppet så får ni göra det. Men det står så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alltså kärleken. Att älska varandra. När vi älskar varandra så älskar vi också Gud. Så är det. Det hänger ihop. Och han säger också så här ifrån 1 Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Alltså det är det som är själva grunden till all kärlek. Gud älskar oss och när vi får ta emot hans kärlek så älskar du och jag också. 1 Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och sen står det så här. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vad betyder att älska sin broder? Vad betyder att älska sin nästa? Du ska älska din nästa som dig själv. Det är det som är själva grunden. Alltså, jag ska inte älska mig mer än någon annan. Och då finns det de som säger så här. Ja, men man kan inte älska någon annan om man inte älskar sig själv först. Ja, jag kan inte uttala mig om det. Va? Men om det får vara grunden... Älskar man sig inte själv? Jag tänker inte gå in på det nu. Det får någon annan göra. Får Lars-Åke göra någon annan gång. Det blir för kompakt. Men jag tror ändå att kärleken till sin nästa måste ändå ligga över det så att säga. Att älska sin nästa. Och när jag tänkte på det här, då tänkte jag, vänta, vad heter nästa på engelska? Det bara kom till mig. Är någon som vet vad nästa heter på engelska? Kanske de här våra vänner här. Vad är nästa in English? I guess you don't know what it is. But... Är det någon som vet vad nästa är på engelska? Att älska sin nästa. Det är intressant. Om jag säger så här då. Ja, closest. Det var nära. Ja, men det är inte som man tror. Det är lite lurigt här. Love your neighbor. Din granne, your neighbor, så har de översatt det. Det är starkt. Jag känner liksom att anden på något sätt manifesterar det här. För ofta så tänker vi inte på det. Det är egentligen min granne. Han som är närmast mig. Han som bor i nästa hus. Min granne. Man behöver inte gå längre än så. Älska honom. Hur ska vi göra det? Hur ska du och jag göra det? Hur ska vi kunna älska Gud? Ja, vi måste älska vår nästa. Vi måste älska vår broder. Därför att försvinner... Jag tror det finns ett samband där. Försvinner min kärlek till Gud? Alltså om jag tappar kärleken till Gud, min första kärlek till Gud, då tappar jag kärleken till min nästa också. Därför att det är därifrån, det där den kärleken har sin rot. Den grundar sig på min kärlek till nästan och brodern och grannen och allt vad det nu heter. Det grundar sig på min kärlek till Gud. Att han först har älskat mig och därför älskar också jag och älskar också du. Och då är det är inte lätt att älska det som inte är älskansvärt. För ibland så möter vi människor som inte i mänskliga ögon är älskansvärda. Som kanske andra människor vänder ryggen till. Ingen vill ha med dem att göra. Men Jesus, han älskar dem. Han älskar syndaren mer än något annat. Till kärleken som det står i första Petrusbrevet 4:8. Första Petrusbrevet 4:8, det står så här. Första Petrus 4:8. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Hängivet, liksom. Alltså, vad säger man? Man är hängiven något. Man liksom ger sig hela sitt hjärta, hela sin själ till det. Så kommer det. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Jag måste slå upp det där. Jag har ju, det står på mitt utkast här, men jag råkade titta till. För jag hade ju en egen tolkning av det här. Och så tänkte jag, undrar om det finns något litet... vad säger man? Fotnot eller parallell hänvisning eller så. I första Petrusbrevet 4:8. Och så hittar jag det här. Det står så här. Kärleken gör att många synder blir förlåtna, står det då. Den som älskar får själv förlåtelse. Ja, men det är ju logiskt, eller hur? För att jag kan tänka mig att det är liksom en andlig lag. När man älskar så på något sätt så finns det en förlåtelse i som går hand i hand med det. Så står det så här. Grundtextens uttryck som anknyter till Ordspråksboken 10:12 kan dock även innebära att den som älskar andra överser med deras fel. Ja, i den äldre översättningen, ja. Det stämmer det. Överskylden täcker liksom över. Så att, och det var ju det jag var inne på förut här. När man har den här första kärleken så överskyler den andras brister. Det sa jag tidigare här. Jag sa inte överskylden, men att man ser inte den andras brister. Och det är det man behöver. För egentligen de enda brister man behöver se, det är sina egna. Det räcker egentligen. För då vet man, åh gode Gud, jag behöver gå till dig med det här. Och när man går till Herren med sina brister, så vet ni vad som händer. Om man bekänner sina synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är så fantastiskt. Och om man nu råkar ha jättestora synder, vad händer då? Får det konsekvenser om man nu får sina synder förlåtna? Vad händer? Finns det någon andlig lag där? Ja, men det står ju faktiskt så här ifrån Lukas 7:47. Så egentligen så Lukas 7:47. Egentligen så ska man spela alltid med öppna kort inför Gud. Man ska inte skyla sina egna synder. Utan man ska säga, Gud, här är jag. Jag lägger ut hela mitt liv här på bordet. Ungefär som en kortlek då. Här är jag. Vad säger du, Gud? Kan du förlåta mig? Allt. Precis allt. Jag vill inte stoppa undan någonting eller sopa någonting under mattan, Gud. Utan här har du mig. Förlåt mig, Herre, av hela mitt hjärta. Och så står det då i Lukas 47 så här. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Gode Gud, jag behöver mer kärlek i mitt liv. Hur ska det gå till? Ja. Låt mig få visa dig vem du är, Rolf. Genom ordet, genom den heliga ande. Heliga ande, men är inte det bara en hjälpare? Nej, den heliga ande också, den bevisar, eller den överbevisar om synd. Oj, jag trodde bara att det var något att den skulle hjälpa mig. Ja, men det gör den. Därför att synden, den kommer att tynga ner dig och göra det svårt för dig att kunna fungera som kristen. Att kunna visa kärlek som jag har tänkt. Att kunna tjäna mig på ett fritt och på frimodigt sätt. Synden hindrar dig. Ja, du menar alltså att om den heliga ande får visa på synd i mitt liv och jag får bekänna den och du tar bort den, så kommer det att fungera ännu bättre i mitt kristna liv. Jajamensan, Rolf. Ni ser, det, så enkelt är det. Och Guds ord och den heliga ande överbevisar oss om synd. Och jag vill ställa mig först i kö här.
Gode Gud, förbarma dig över mig, Herre. Jag vill ha mer av kärlek i mitt liv, Herre. Förlåt mig min synd, Herre. Gode Gud. Den första kärleken, Herre. Jag vet hur det kändes, jag vet hur det var, Herre. Kom över mitt liv på nytt. Kom med nåd, förbarma och kärlek, Herre. Upprätta mig, gör allting nytt. Börja om från början i mitt liv, Herre. Gode Gud.
Det är vägen för mig. Och du avgör ju själv om det är vägen för dig. Men jag tror det. Därför att vi behöver i denna tid mer än någonsin annars. Behöver vi mer av Guds nåd och förbarmande. Mer av hans kärlek. Mer av hans ande och hans kraft. Och det är i kärleken som den uppenbarar sig. För Gud, han nöjer sig inte med mindre än. Jag ska avsluta med att läsa från Lukas 10:25-28. Han löjer sig inte med mindre än just detta. Lukas 10:25-28. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att få vinna evigt liv? Jesus sade: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. 100% alltså. Jesus sade: Det är rätt. Gör det så får du leva. Amen. Tack käre Jesus för din nåd och kärlek, Herre. Tack för att du är så underbar emot oss, Herre gode Gud. Tack gode Gud för att du möter oss var och en, Herre. Tack för att det finns ett tillfälle i detta ögonblick att få förnya kärleken till dig, Herre Jesus, Herre. Gode Gud, Herre, för du vill fylla på, Herre. Du är kärleken, Herre. Du heliga ande är kärlekens ande, Herre. Och du vill komma oss till möte i denna stund. När vi kommer inför dig, öppna våra hjärtan. När vi utgjuter våra inre inför dig. När vi bekänner inför dig, Herre Jesus Kristus, Herre. Så kommer du oss till mötes. Himmelske Fader, jag prisar dig i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus.